Där säger vi god morgon till alla er som lyssnar. Vi som ska råda det här avsnittet av Föräldrat nummer ett är Martin och Marcus. Hej Marcus.
Tjena Martin.
Hej. Fan, jag kände att jag var mycket mer peppad i början än vad jag kom in nu. Men det är för att vi ska möta IFK Göteborg och vi ska snacka upp den matchen. Du och Gustav satt igår efter Rangers och det är svårt för mig att inte nämna det. Liksom. Man är fortfarande uppe på en ny hylla i långvarig eufori och glädje. Så är det ju bra.
Det där är gamla nyheter nu. För vi pratade om det också, jag och Gustav igår, att hur viktigt det är att slå om och titta framåt. Att såklart vi supportar kan njuta lite längre, men spelarna måste redan nu liksom fokusera på Göteborg. Och det är väl det vi ska göra här idag också inför lördagens möte.
Ja, alltså det går ju inte att inte släppa ett avsnitt inför mästarmötet, eller vad man nu ska kalla det, klassikermötet. Det är ju inte ett mästarmöte längre. På så vis. Vi är ju mästarmästare, det finns ju ingen annan. När de var det kunde vi ju säga att det var ett mästarmästarmöte, för vi hade flest cupguld och de hade flest SM-titlar. Men har vi bägge liksom. Så att nu är det ju ettan mot tvåan i maratontabellen. Och ja, alltså det är ju inte ett lag som på pappret de senaste tre åren med sina tabellplaceringar 13, 7 och 11 skrämmer något enormt på förhand, Marcus. Eller vad säger du?
Ja, det var länge sedan man blev super. Och det var länge sedan det liksom kittlade för mig riktigt så här när man mötte Göteborg. Sen tycker jag dock att vi ska ge dem den respekten de förtjänar. De är ju tvåa på maratontabellen och de har väl näst mest guld. Jag vet inte hur det ligger till på kuppen, hur det är just där. Men det är ju definitivt den näst framgångsrikaste klubben i Sverige efter oss. Så att det är väl alltid kul. Däremot så sportligt har det ju inte varit en utmaning på det sättet de sista åren, utan för den sakens skull att jag kan rabbla resultaten så liksom. Jag tycker det är alltid med viss nervositet man åker bort till Göteborg, och nu är det förvisso hemma här nu på lördag, men det är väl alltid med viss nervositet man åker bort där och det hypas upp lite grann och det bränns lite bengaler. Men trots det, hemma ska vi ta dem, det tycker jag definitivt.
Ja, och jag var ju tvungen att kolla upp det nu innan vi satt här och väntade lite på varandra. Eller vi rättare sagt, dottern skulle somna så jag hade lite tid över. Och,
men att jag väntade på dig.
Ja, fair enough.
Så var det.
Fair enough. Ja, det är jag som är säger då. Men skit i det. Nej, men jag satt och tittade lite precis innan när jag väntade in dig precis i samtalet här. 22 matcher det senaste årtiondet i Allsvenskan sedan 2010. Och vi har 13 vinster, både hemma och borta, och 6 oavgjorda och 3 förluster. Så att det är ju inte på pappret någonting som heller skrämmer mig något sånär. Det trodde jag ju var mycket mer jämna siffror, även om de då har haft ett årtionde som kanske inte har varit deras bästa. Alla de 3 förlusterna är faktiskt på hemmaplan. Så att det ska vi väl ändå kanske lyfta ett litet varningens finger för att de har lyckats trots att de inte har varit så bra de senaste 10 åren.
Jag menar, du är inne på statistik. Jag sitter också och kikar här i den här appen som jag då använder. Och då är det head-to-head-möten, hemmamatcher. Då listar de alla hela vägen. Oh, det är lång väg tillbaka, tillbaka till 98. Man kan väl egentligen säga att från 2013 och framåt så har vi framförallt segrar. Göteborg har en vinst och det var 2018 när de lyckades vinna i Malmö. Sen har vi majoriteten segrar. Ett och annat kryssade framförallt guldsäsongerna 2014 och 2017. Så att ett kryss hemma mot Göteborg behöver inte betyda att vi inte tar guld. Så har man med sig det i alla fall. Men det är framförallt segrar här på den här listan de sista 8-9 åren. Och det var väl då vi började vår storhetsperiod som vi är inne i nu. Så statistiken är ju på vår sida så, men sen ska matchen spelas.
Ja, så är det ju alltid, men det är ju, det går inte att komma ifrån att det, som du sa innan, det kittlar lite även om IFK Göteborg som förening liksom verkar vara på väg rakt ut för fortsatt liksom, och inte har fått stopp på det. Det som jag tycker är så anmärkningsvärt, som egentligen har varit intressant att höra med någon IFK-supporter, hur de ser på det. Alltså, vad sysslar de med? Alltså, de kommer inte klara något Europaspel nu. Marcus Berg, Oskar Wendt, ja, vi kan ju rabbla hela laget i princip. Kommer ju vara ett år äldre nästa år och vara ännu närmare pensionen. Det är så otroligt kortsiktigt. Ser du vad de har tänkt göra med de här gamla gubbarna liksom?
Nej, jag kan väl hålla med där, samtidigt som att det är lite otacksamt av de här gamla gubbarna att inte komma hem tidigare. För den dagen Marcus Berg signalerar att han vill komma hem, det är ju väl tjänstefel att inte ta hem honom. Han är ju göteborgare, samma som Wendt och ett par andra. Ja, det är väl framförallt de två då, Gustav Svensson där, som börjar komma till åldern. Så att de här urgöteborgarna måste du ju nästan, kanske inte måste, men det känns som att du vill välkomna dem hem bara för att de har så mycket Göteborg i sig och kan liksom lyfta fram DNA-t. Men de skulle ju kommit för, de skulle ju gjort som Mackan, och de vill göra en riktig insats, kommit när de var 30, 31, 32 någonstans där. Eller åtminstone från 2-3 år sedan. Nu har de ju, det är ju den här säsongen och kanske nästa på sin höjd, men det här är ju spelare som vi kommer att se mindre och mindre av, givet att de har börjat komma upp i åldern. Berg är väl 35 och Wendt är väl 36, så att hur länge håller det liksom?
Ja, du menar att de skulle ha gjort så som Pontus Jansson nu gör vid 30 års ålder, slutat i landslaget och visat att, ja, men om ett eller kanske ett och ett halvt år så spelar jag i Malmö FF och kommer hem.
Ja, men precis. Sen är det ju bara spekulationer, men det kan vara att Ponne preppar en återkomst på samma sätt som Mackan gjorde. Deras track record påminner onekligen om varandra, och vad de säger om landslaget, att de trodde på mig, men det blev inte riktigt så. Men, nej, men precis, hade Marcus Berg verkligen velat lyfta Göteborg och tyckte att det var det viktigaste, så hade väl han kommit hem för 3-4 år sedan. Han hade kanske slutat i landslaget efter VM 2019 och tänkt så här: okej, nu har jag 3-4 år till här, nu ska jag satsa på att göra Göteborg stort igen. Nu, det har han ju inte gjort, han kom bara för en månad sedan.
Ja, och det är lite det som, jag vet inte, det var det jag menar, man hade velat höra med IFK vad de säger om det, liksom har de någon naiv tro på att det här kommer att göra att talanger kommer att komma fram, eller att spelare kommer att vilja välja Göteborg för att de på ålderns höst spelar i laget. Liksom. Jag har svårt att se det, alltså. Jag har svårt att se att det ska kittla hos någon liksom, likt Birman Sevic-spelare som kommer då billigare och liksom vill till Göteborg för att de är där. Liksom. Det är ett felköp skulle jag säga.
Plus att du tar ju plats för någon annan. Alltså varje sån här gammal rutinerad räv. De har ju trots allt Svensson på planen. De har Wendt, Berg, Bjärsmyr. Sigtorsson behöver också komma till åldern. Alltså det är många gamla spelare som kostar pengar och tar plats. Jag säger inte att man ska kicka bort med alla, men åtminstone kunna ha en, två yngre som man kunnat sälja. Sådär liksom. Men om man tittar på MFF istället. Jag inser ju att Ludvig Eriks matchen, sa jag det rätt? Ja, strunt samma. Men den är otroligt viktig. Och att spelare är slitna efter urladdningen här i veckan. Hur tror du Malmö, hur mycket tror du vi vågar rotera helt enkelt? Det är min fråga.
Alltså jag tror någonstans att man, nu har vi hemmamatch på lördag mot Göteborg. Och sen därefter är det ju på onsdag först mot Ludogorets. Också den hemma. Ludogorets spelar på söndag, vad jag förstår, i ligan. Relativt sent också, om inte jag missminner mig. Jag kollade i alla fall. Vilket gör att jag tror inte att man roterar fullt lika mycket som man gjorde i de tidigare två matcherna. Däremot tror jag att man lite oavsett hur det ser ut, plockar av kanske Colak, Birmancevic, AC, Levicki om det behövs, och låter liksom med spelare som Sergio Peña komma in och visa vad han kan, kanske då 30 minuter eller mer, lite beroende på hur han har sett ut på träning. Så att jag tror att vi kommer få se någon roterad 11. Jag tror att vi kommer gå tillbaka till ett 4-4-2-3-1 eller 4-4-2 eller 4-5-1 kanske vi kan kalla det. Som vi brukar spela i Allsvenskan tidigare med ytterbackar Martin Olsson och Erik Larsson. Det innebär då att man kan spela Anel om han är kvar. vad det verkar nu.
Franska tydligen varit uttagningsbar till lördagens match också, läste jag att Danne sa idag.
Okay.
Sen vet jag inte, det kan ju hända snabbt här nu när transferfönstret ut fortfarande är öppet. Så att, men det läste jag idag.
Ja, men och jag hörde någonstans, det var väldigt vagt kanske, men att han hade fått corona. Då kan han inte vara uttagningsbar nu på lördag. Så jag vet inte vad det var. Det kanske var att det brann i transfer med Aris och att det nu har stagnerat lite som med Anel. Det är ju lustigt alltså att inte någon av dem har lämnat än. Även om det är för öppet fortfarande.
Så viss rotation tror du, och du tror att vi får se Martin Olsson göra debut, Sergio Pena göra debut också. Det ska ju för övrigt bli otroligt intressant. Det är en spelare som man har fått ett, tittar man på hans, vad han har åstadkommit och hans CV och hans ålder, så har man ju höga förväntningar på honom. Samtidigt, som jag ska vara helt ärlig och säga, jag har inte sett en minut av honom. Men det ska bli väldigt spännande att se honom. Så jag får bara hoppas att det kan ju vara så att det tar lite tid innan det klickar. Det kan se lite stökigt ut när man har för många nya spelare. Men där tänker jag väl att JDT har den erfarenheten och rutinen och kan hitta en schysst balans av några som har varit med ett tag och lite ny energi och vila ett par då, helt enkelt.
Ja, men jag tror man gör gärna det, att man rider lite på vågen också och låter de spelarna som var så bra nu senast få fortsatt förtroende, just för att lite hålla uppe tempo och lite självförtroende och ångan liksom. Förhoppningsvis kan det lossna rätt så bra mot ett trögt och tröttkört Göteborg liksom. Men vi får väl helt enkelt se. Det är ju mycket möjligt att det blir en full rotation, och då sitter man ju lite här och har spekulerat märkligt ett par dagar innan match. Men jag gillar att bli överraskad, och det enda jag kräver är ju 3 poäng mot Götet. Sen hur det ser ut och om vi bryter benet på Martin Olsson i första minuten, det får vara så fall. Det får vara att 5 miljoner om vi bara vinner liksom.
Ja, det var väldigt okej, det kanske inte jag vill säga, men 3 poäng är såklart viktigaste. Däremot kanske lite mer, jag vet inte, om man tittar tillbaka på Halmstad-matchen som blev 0-0, det var ju första matchen på länge där vi inte gjorde mål. Även om jag tyckte att, jag kommer väl alltid säga att vi förtjänar ett mål, för jag är ju MFF-are så det kanske inte är objektivt, men lite mer energi och att den kanske bollen rullar dit, att vi har lite mer flax med oss, eller flax och flax, men att vi förtjänar målet lite mer än vad vi gjorde då, där jag tyckte att vi var inte så imponerade av den matchen.
Det är detta som slår mig nu. Vi kommer garanterat få se Bonke på innermittfältet ju. För han är ju avstängd i första mötet med Ludogorets ju.
Ja, just det.
Och det innebär ju också att, eller det är inte säkert att vi får se Bonke, tänker jag. Ur den aspekten. Det kan ju vara att man vill spela in alltså Sergio Peña Levicki i matchen.
Men vadå, jag tänker Bonke, Erdal, Sergio Peña.
Ja, men å andra sidan kanske du ändå vill spela in Sergio Peña eller Vicky, om det är de som ska spela mot Ludogorets hemma på onsdag. Alltså vi pratar ändå om att det är söndag, måndag, tisdag. 3 hela dagars återhämtning för spelarna.
Okej, för jag hade tolkat det som att Peña snarare konkurrerar med AC eller kanske till och med en ännu offensiva roll. Alltså han är i mittfältare, man är en offensiv mittfältare. Och där har vi väl AC då, så att eller har jag missuppfattat det då runt Sergio?
Nej, men en 8 är han väl sagt att, alltså han kan spela 10 också, har spelat 10 i FCM, och vad jag förstod det som, så var det ju att alltså FCM är ju ett bottenlag som sätter sin bästa spelare på nummer 10-rollen, lite fri roll, och gör vad han vill, men han gillar att droppa ner som en playmaker nere mellan mittbackarna och lite den rollen Levicki ibland tar, och som AC såklart också gör när han spelar en av de 2 liksom mittfältarna. Så jag tror han är ganska så kompatibel på vilken position som helst, och det finns ju ingenting som kittlar mer än att se en sån spelare som verkar ha den högsta nivån tillsammans med AC, och sen så då Levicki eller Bonke som kan städa liksom.
Just det. Ja, det hade ju varit ett mittfält. Om det klickar med Mase, Sergio och Levicki, så hade det varit ett, där har vi tagit ett steg upp kvalitetsmässigt. Även om jag gillar Erdal, så tycker inte jag Erdal har blommat ut riktigt det här året. Och kanske tagit de kliven som jag ändå kan tycka att han skulle behöva göra, givet att han är ändå 25. Så att få in lite press där och lite konkurrens och en riktig kvalitetsspelare.
Vet du var Sergio Peña såg matchen mot Glasgow Rangers?
Nej.
Han satt på Sir Tobis.
Nej.
Jo. Det är riktigt fett.
Är det Gustav också där? Är det han som har...
Nej, jag tror inte. Det kommer inte från Gustav. Det är andra initierade källor i supportervärlden som
har sett. Sjukt. Gustav missade det alltså. Han sitter på Sir Tobis bredvid Sergio Peña. Men missade det.
Ja, det är sjukt alltså. Men det verkar vara så. Jag kan inte bekräfta. Det var inte där själv, men... Det verkar stämma.
Men vad, ja, kan jag ändå tänka, alltså jag har ändå inbillat mig att de spelarna som inte, för vi har ju en stor trupp och det är inte alla som följer med på de här matcherna, även om i Europa så får du ha ännu större trupp än vad du får ha i Allsvenskan. Men jag trodde ändå, eller i min värld så inbillade jag mig inte att de kanske samlades på stadion och såg det tillsammans. De kanske inte satt och tog en öl, men jag tänkte ändå att det tillhörde liksom själva grejen att se matcherna tillsammans, du är anställd och har ett kontrakt sådär, men så kanske inte,
det nej, kanske inte är kulturen. Nej, nu ska vi väl ta det med en nypa salt, det här är hörsägen via så. Men den som jag fick höra då var väldigt övertygad om det i alla fall, så att jag ska inte säga att jag hittade på det.
Ja, samtidigt är det väl kul att han har hittat till ett klassiskt sportpub i Malmö och se matcherna.
Ja, nej, men sen var det de med Jotuns vänner tydligen. Så att det var ju någon som liksom kände igen honom. Yeah.
Okej,
det stämmer säkert. Och det, ja, kan man lita på att Gustav ser fullt allt som rör sig runt omkring när det är fotboll? Jag vet inte, tisen alltså. Jaja.
Förmodligen inte. Nej. Har vi något mer inför Göteborgsmatchen förutom att vi har trashtalkat Göteborgs gamlingar lite grann. Vi förväntar oss lite rotation, men vi vill ändå ha 3 poäng. Ja, viktigt med de som är på plats att verkligen ge sitt yttersta. Det är väl en uppmaning till alla som lyssnar. Har vi någonting annat som vi vill...
Nej, det har vi väl inte. Fick lite rapporter från träningen idag. Och vi kommer väl, ja, vi kan inte komma in, glida in på det direkt. Det har inte så mycket med Göteborgsmatchen att göra, men det var ju inför Göteborg. Det har ju trillat in lite nyförvärv, och man, som du sa, man måste sitta på uppdateringsknappen på mff.se för att inte missa något, för det hände grejer stup i kvarten. Och vi får väl spola tillbaka bandet till igår, som var deadline day, sista dagen att ta in spelare för Malmö FF. Och Ismail Diawara från Degerfors, målvakt, blev klar. Det innebar också att Marco Johansson lämnar efter, vad var det, 18 år i den ljusblå tröjan. Respekt för det när man är 22 år gammal. Så att ny andra målvakt, och det var honom jag tänkte på när jag skulle ge rapport från träning. Han räddade ett gäng straffar på träningen idag. Så att det kan ju vara kul och kan ju vara bra att ha om en Europamatch går till förlängning och straffavgörande att slänga in, så som Chelsea gjorde i Supercupen igår, slängde in Kepa med sista minuten och han blir matchvinnare. Det gillar man ju att se, det är en holländsk grej ju. Tim Krull kom in, om det var VM 2018.
Just det, det var den specialare där, ja. Och skicka in honom, ja.
Ja, vi har ju Remy Reinese på bänken ju, som är holländare, så att, jag hoppas inte det blir straffar bara, men det kan ju bli det i en slutspelsmatch sen i Europaspel.
Ja, men transferfönstret in är ju avslutat, ut är väl några veckor till. Sen är väl ingen av oss någon expert på rykten och har koll på vad som händer. Det ska vi inte säga, men generellt sett får man väl säga att jäklar vad det har hänt mycket. Vi bara satt och snackade innan vi kickade igång. Alltså det är många nya namn in och det är en hel del namn ut. Och då tänker jag inte bara på spelare som har lämnat oss permanent utan även för lån också. Så att det har varit förmodligen varit en stressig period för Daniel Andersson. Men jag tycker att överlag känns det som ett bra fönster utifrån det som jag kan se. Vi har fyllt på med lite luckor, vi har spetsat med konkurrens, vi har fått in kvalitetsspelare som jag då kan liksom tycka med Sergio Peña och Moisander. Det är spännande med typ Guarges till exempel och Malik, som jag har väldigt svårt att bedöma än så länge. Men det finns lite liksom spännande saker som händer.
Ja, men och jämför du typ så vårt transferfönster med hur IFK Göteborg har värvat liksom. Så har vi tagit in Moisander, ja han är gammal. Martin Olsson, ja han är också gammal. Men sen har vi värvat in Sergio Peña som kanske är sitt ja, men karriärs bästa ålder för att kunna liksom förädlas här och sen dessutom säljas vidare som kanske 27-åring, 26-27-åring vidare till någon större klubb för mycket pengar. Och då har vi varit in liksom talanger som får stå på tillväxt men som ändå tydligt är med i matchtrupper och som ändå tydligt får starta när vi roterar och får sina chanser. Liksom. Då tänker jag på Abubakari bland annat. Liksom. Peter Gragas har inte varit riktigt där än. Alltså det går inte att komma ifrån att tittar du på den här truppen nu så är den ju bättre än när vi gick in i Allsvenskan ju. Det går ju inte att säga något annat liksom. Och det enda frågetecknet är väl, kommer Adin Alic lämna? Kommer Frans Brorsson lämna? Kommer Anel Ahmed Hodzic lämna? Vad händer med dem? Spelarna liksom. Det är ju det enda. Och sen så såklart den eviga följetongen Romain Gall. Kan vi inte låna ut till någon allsvensk klubb nu eftersom att fönstret har stängt? Också en lönepost jag gärna hade sett att vi blir av med. Och alltså den enda kängan som jag tycker Daniel Andersson ska ha, det är ju att inte det fanns en vänsterback i truppen redan. När nu Knudsen visar sig vara så pass skadad att han missar resterande del av säsongen. Det tvingade oss att signa Martin Olsson antagligen så här 11:45. Igår för att vi var tvungna att ge med oss för Häckens krav på pengar. Det är det enda sättet jag kan säga att det drog ut så mycket på tiden på. Och det är ju inte värdet Malmö FF, för det är inte bra.
Samtidigt så, ja, jag förstår vad du menar, det kostar oss kanske lite extra. Samtidigt så sparar vi igen de pengarna på lönekostnaden som vi slapp ha under januari till och med augusti.
Ja, men jag tycker det är dumsnålt, för att, som jag sa innan, jag vill ju inte att Martin Olsson ska bryta benet imorgon eller på lördag mot IFK Göteborg. Men såklart. Det är ändå liksom någonstans en enorm risk att vi fortfarande, trots då ett helt transferfönster, står där med bara en spelare på den positionen när vi tydligt har sagt två spelare på varje position. Och ja, jag vet att det finns möjlighet att flytta runt och sätta Beimo och Larsson på kanterna eller spela Rex som vänsterback och i en trebackslinje spela på det sättet. Absolut. Det är inte det att vi inte löser det. Det är jag helt övertygad om att vi gör, för vi har så pass kvalitativa spelare. Men någonstans är det så. 5 miljoner hade kanske varit 3 miljoner. Hade vi haft en, jag pratade med Gustav om detta i förmiddag, så hade vi haft en Konate-typ som hade varit på bänken, så hade vi kanske ändå kunnat plocka in Martin Olsson som spets nu på ett halvårskontrakt för 3 miljoner. Jag vet inte. Jag tycker det.
Och Häcken,
ja, det är svårt.
Och Häcken signade honom gratis. Han var ju bossman, så han hade inget kontrakt där. De signade honom inför säsongen. Sen tydligen, återigen, jag har inte de här detaljerna, men det var lovat en sign-on bonus som skulle komma här i augusti-september. Ryktas det om, som Häcken nu slipper betala ut. Antagligen får vi betala ut något liknande till Martin Olsson istället, plus en övergångskostnad då. Så att det är klart det blir dyrt för oss, och ja, där hade man kunnat tänka sig att vi skulle kunna ha en bättre backup. Absolut, åtminstone någon ung som stod på återväxt kanske. Så att ja, visst. Sen var det väl maximal otur. Där har du en spelare som Knudsen som uppenbart är kapabel till att spela två matcher i veckan kontinuerligt under längre tid. Det gör man ju i Championship som han kommer ifrån, men åker på en tuff skada. På den positionen där var extra utsatta, så det var lite olyckligt också. Men Martin, nu är det löst. Nu har vi Martin Olsson, så nu kan vi bara titta framåt.
Så är det ju, och det, jag vet att det har spekulerats, tisslats och tasslats och twittrats ja, men om Martin Olsson som person, och jag ska väl inte gå in och säga att jag vet eller att jag ska breaka några nyheter om det. Men det är det enda som inte riktigt smakar bra, det är att han inte verkar vara, han verkar ju inte vara helt perfekt utanför plan, och verkar kanske inte vara rätt, vad ska jag säga, MFF-material. Däremot så ser jag ju nu det bara som rent sportsligt en helt perfekt värvning. Vänsterback som kommer att funka klockrent i en treback, eller som mittback om det krävs, om Manel eller Frans går. Så att det är så. Potato, potato och pros and cons och fördelar, nackdelar, allt vad det heter. Så lutar nu ändå åt att det är en bra värvning i fördelarna. För att jag hoppas att en spelare som Martin Olsson är så pass rutinerad från utlandsäventyr och sånt, som kan liksom smälta in i en grupp i Malmö FF och inte behöva ha taggarna utåt som i Häcken eller i Helsingborg eller sådana skitklubbar.
Ja, men jag tror lite så här att, alltså, tittar du på en CV, vad har han i England? Det är 10-12 år någonstans där. 200-250 Premier League-matcher. Alltså Premier League är nu världens tuffaste liga att ta sig till. För att ta det dit så är det ekonomiskt klar för resten av livet. Så att i princip alla fotbollsspelare i hela världen vill spela i Premier League, oavsett vad de säger, för att de ekonomiska förutsättningarna är så bra. Och här har vi en kille som har klarat sig i Premier League i 10 år. Så uppenbarligen så vet han hur man är professionell. Och det här är ganska nyligen. Det var ju inte på den tiden när de gick till baren och söp ner sig efter matchen, utan det var professionella spelare. Sen tror jag att han kanske kom hem till Helsingborg och tänkte att nu kan jag släppna av lite grann. Sådär. Jag har en vän från Helsingborg. Jag hälsade på honom förra sommaren. Och då var vi på någon restaurang. Och då stod han faktiskt och hängde där. Martin Olsson, tror jag. Kan mycket väl ha varit Marcus Olsson. Jag vet inte. Men de är lika. Men då var han lugn och städad. Inga konstigheter. Så att utifrån det som jag då har sett och bedömt, så skötte han sådär. Och sen tror jag också så att det blev liksom att han kom hem, kände på något sätt att, inte att det är semester, men att han kunde slappna av något. Nu ska han trots allt in i Malmö FF. Och här pratar vi att vi ska åtminstone ut i Europa League. Vi ska vinna SM-guld. Det är tuffare krav på prestation, professionalitet, hur du sköter det på plan och utanför plan i Malmö FF än vad jag kanske tänker att det är i Helsingborg runt den klubben just nu. För att passa in så måste han nog hålla en hög professionell nivå. Så spontant tror inte jag vi behöver oroa sig, oavsett vilket snack det går på Twitter. Men det kanske också är lite förhoppningar i det. Jag hoppas inte det i alla fall.
Tänk om vi har värvat Marcus Olsson för 5 miljoner. Fy fan, vilken nitlott alltså.
Kommer fel tvilling.
Nej, men jag tänker att vi ska försöka runda av det här. Du har redan varit inne på det och jag tror du har nämnt de flesta liksom. Vi har lånat ut Hugo, Amel Mujanic, Sar sen tidigare, och Pavle har ju gått till Rosenborg. Men alltså jag vet inte, den stora liksom frågan är väl nu, kommer vi behålla Anel? Är det för mycket begärt, höll jag på att säga, eller är det en fråga som man liksom knappt kan ställa?
Ja, men det är en lite svår situation där också, för att Anel är en otroligt bra mittback och viktig för vårt spel. Samtidigt så köper europeiska klubbar ofta på potential. Och då är det en fördel om man inte är så gammal. Och Anel är ju 22, 99 om jag inte minns helt fel. Så då ska vi liksom lyckas kräma ur pengar, så vill vi ju inte ur det perspektivet behålla honom allt för länge. Men om man tänker ur det sportsliga perspektivet, vi är på väg in i Europa League åtminstone, kanske Champions League, ja, men då kanske vi kan tänka att vi satsar på den sportsliga framgången istället. Så tar vi oss till Europa League istället för Champions, då kanske vi vill satsa på att vinna truppen, och då kanske man vill ha kvar honom. Så att svår balans kring där. Jag kan för lite om hur Dan Andersson tänker just omkring det, men det gäller ju, vi gör den avvägningen rätta.
Ja, men för att om du bollar den liksom tanken och idén att Anel var på väg till Atalanta, vilket ju liksom både pappan har bekräftat, och det liksom, ja, det har ju snackat snarare 2 år om Atalanta, och nu har de värvat liksom 2 mittbackar från andra lag. Då känns det ju helt avskriven, och jag kan ju inte liksom ta bort parametern att Rosenberg är hans agent och kanske då ser potentialen som du säger och inte är orolig, och dessutom då har ett hjärta för Malmö FF. Det är ju inte så att Rosenberg går in till eller smsar han eller säger nu ska du gå, för nu är det bra pengar liksom. Nu kan du gå till Al Halali i Saudiarabien och tjäna 3 miljarder, gör det. Utan jag tror ändå någonstans att han både ser till sitt eget Anels och Malmö FFs bästa. Jag vill tro det i alla fall. Är man klubblegendar så är man klubblegendar av en anledning. Liksom.
Ja, plus att Max Rosenberg är en smart kille. Och han är ju ingen hustler liksom som andra agenter som ibland namnet som flyger runt. Det är inte den känslan man får, utan han vill ju Anels bästa. Samtidigt som jag tror att han kanske tänker mer på Anel än vad han tänker på Malmö FF i det här läget.
Ja.
Utan han, så, det är ju hans uppdrag. Det är det han får betalt för.
Jo, men jag tror någonstans ändå att det kan ligga någon form av underliggande, ja, men dels tro på Anel och liksom i samtal med dem emellan att Anel också är säker på sin egen sak, för Anel verkar också vara rätt så klok. Lugn och sansad och inte förhastad i några beslut, för då tror jag han redan hade varit härifrån för ett tag sedan. Hoppat på första bästa, nu kanske de fortfarande inte känner att något av de andra alternativen är 100% och därför avvaktar, för att de litar på talangen. Sen är det en sista grej, tänker jag, sportsligt utifrån Malmö FFs perspektiv. Det är att både Martin Olsson som mittback, om då Anel går, och Moisander är ju båda vänsterfotade, och det är väl, ja, det är helt perfekt att ha Anel och Moisander, eller Olsson och Anel, alltså fina fötter både upp till höger och upp till vänster från mittbacksposition. Så det ska man inte heller förringa att det blir i så fall bara Lasse Nilsson, om man tänker att Frans Brorssons passningsfot kanske inte riktigt är där än, även om den har blivit bättre, har jag berömt honom för, så hade det ju varit en parameter som jag tror ändå Malmö får titta lite på, för det har varit en väldigt framgångsrik uppbyggnad av spelet kring Anels passningsfot.
Frågan är om vi ska säga så och släppa det här live till våra lyssnare och ladda inför lördag mot Göteborg.
Ja, alltså det tycker jag. Och har folk nu lyssnat hela vägen hit så är det faktiskt ganska imponerande, för jag tänkte inte klippa ett skit i den här podden idag. Jag tänkte bara skicka ut den med ett litet intro och sen är det klart liksom. Så att tack till er som har lyssnat så här långt, och vi återkommer givetvis med ett eftersnack på Göteborg. Som då också blir ett införsnack inför Ludogorets.
Och ni som är på plats, viktigt att skrik, sjung, heja, klär ljusbrott, peppa till inför lördag. Se till att de här 5-6 tusen som får komma verkligen trycker på och gasar så att det känns som att det är 20 tusen på plats. Det är superviktigt nu så länge vi har de här restriktionerna. De som är unnade att få gå upp matchen, gör det bästa av det.
Och så en sak till. Till dig, Daniel Andersson, köp Antoni Colak idag. Ha det bra, hej!
Hej!